Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och välkomna till Ångestpodden!
Hej!
Jag känner mig helt uppe i varv.
Säg nummer då.
Avsnitt 305.
Ja.
Herregud, jag blir tagen på sängen av dig.
Ja.
Så här vill jag säga nu. Jag heter Ida Höckestrand, Sofie Hallberg, du är här. Ja, men så gör man på radio ju.
Okej, ja. Jag är här. Hej.
Skönt att du är här. Du har landat, du är här.
Ja.
Får jag säga några ord om Så mycket bättre?
Visst.
Det är liksom, man är ju mitt i Så mycket bättre.
Ja, det är man ju.
Golvera från vecka till vecka.
Mm.
Jag har alltid älskat Krunegård och Anna Dias.
Mm.
Alltså, jag älskar Benjamin Ingrosso.
Ja, men alltså, jag pratade med min frisör om det. Ja. Jag har ju alltid älskat Benjamin liksom, ja. Så här. Men och hon bara, jag har haft en helt annan bild av honom och jag är bara totalt golvad när jag bara, men jag vet.
Han är liksom urmodens begåvning. Alltså, jag vet inte.
Ja, det är fan coolt att se någon som är så musikalisk.
Ja. Alltså, coolt. Ja.
Mm, gåsyr rätt igenom.
Ja, nu när jag körde Judy med vän.
Ja, det var sånt.
Fast även när New Kid körde starkare nu.
Det var också fint.
Alltså, du vet, jag vill också vara så musikalisk.
Ja, nu har inte alla fötts med den gåvan.
Vadå också, det ska jag säga, Benjamin Ingrosso är ju den mest ödmjuka alltså, människan jag träffat till en klipp.
Verkligen, verkligen så.
Okej, men hur mår du? Liksom, vad är du i ditt liv?
Ja, just idag är jag lite trött för att jag har sovit piss. Men annars är det bra, tycker jag. Liksom. Eller så här, ja, alltså grundläget nu, det är det väl förvisso alltid. Men det är väl lite lägre nu. Det är väl lite lägre OK nu än vad det brukar vara. Men det är ju på grund av pandemin. Och den orkar jag ärligt talat.
Nej, men
vi pratar inte
om det. Vi vill bara säga, håll avstånd. Tvätta händer.
Ja. Gör vad du kan liksom, ja, för att minska smittspridningen.
Ja, allt vi kan.
Ja.
Så.
Men ja, så till annars är det liksom, det rullar på livet. Mm. Och så är snart är det jul.
Mm.
Vilket är helt sjukt.
Mm.
Ja, själv då?
Igår sa jag faktiskt till mamma i telefon, så jag bara, fan vad jag har mycket ångest. Mm-hmm. Och då sa mamma så här, men menar du nu vardagsångest eller djupare form av ångest? Mm. Frågade hon mig då. Ja, jag tror det är vardagsångest, sa jag då, för jag vet liksom inte, jag kan inte härleda riktigt.
Nej.
Mer än att pandemin då liksom, så förmodligen är det väl den.
Precis.
Alltså du vet, för igår hade jag bara en sån jävla hopplöshet inför hela alltså hela mitt liv, ja. Hade jag en hopplöshet.
Ja,
inför.
Men så blir det ju. Men
alltså
det är
jag
ju
bara såhär, allt är så tråkigt. Alltså va?
Mm.
Är det här meningen med allt?
Nej, men det är ju inte bara liksom att det är tråkigt, det är ju läskigt men ju obehagligt att inte veta. Alltså du vet, jag kan bli så här. Och så man kan ju liksom inte blama sig själv för det, för man har ju aldrig kunnat veta att en sån här situation ska uppstå. Men så här, har jag haft framtidsångest tidigare?
Ja, alltså
har jag haft alla jävla förutsättningar. Ja, ja. Och sen nu bara snacka om att ha framtidsångest, för man vet liksom inte vad för förutsättningar man kommer ha
min ungdom,
om typ ett år.
Min ungdom rinner mig genom fingrarna.
Ja, ungdom.
Nej, jag är inte ungdom längre. Nej. Men det känns som alltså mina 20-någonting rinner mig i fingrarna.
Ja, 25 plus åren kommer ju försvinna här nu.
Exakt.
Men ja, det är ju samma för alla liksom.
Mm. Vi är denna veckan sponsrade av helt fantastiska Hemmakväll.
Ja, och julen har ju absolut börjat flytta in hos Hemmakväll.
Ja, och det med besked. Alltså, ja, just så här också, speciellt i lösvikt, alltså lösviktsgodiset.
Mm.
Och det kan man ju säga med nu att allt eftersom att vi går mot jul, då kommer lösvikten hela tiden fyllas på. Det är liksom nyheter, det är riktiga klassiker.
Mm.
Och allt passar ju julen till liksom.
Förra veckan var det faktiskt världspremiär. I lösvikten.
Ja.
På Delicatoboll mini pepparkaka. Jag känner ju bara att jag måste testa detta. Ja.
Jag älskar ju allt med liksom smaka pepparkaka.
Ja, alltså jag har trott att jag inte gör det. Och jag har dessutom tänkt att kombinationen choklad och pepparkaka inte ska funka så bra. Den är otrolig.
Den är helt otrolig.
Ja. Den är verkligen fantastisk.
Jag tror så här, alltså om jag ska tänka på de svenska hemmen, då tror jag inte det blir jul nu utan den här Delicato-bollen med pepparkaksmak.
Kanske är det så. Dessutom, ännu en nyhet i lösvikten, trippelnöten.
Åh, klassiskt!
Nej, men man gillar ju också att så här, när godiset är klassiskt, för det är så mycket annat som är klassiskt kring julen. Alltså man har ju kanske mycket traditioner och så. Nu kommer det ju bli en annorlunda jul. Men om i alla fall godiset kan få vara som vanligt, då är jag trygg.
Jag också. Och så här också, Sofie, när vi säger att julen har flyttat in på Hemmakväll, då menar vi inte bara godismässigt. Alltså det finns adventskalendrar, det är skumtomta, det är liksom jul, gå bort julpresenten som man istället för att kanske gå till någon skicka.
Ja. Nu på söndag är det ju faktiskt första advent.
Ja, och kom ihåg att adventsfikan, den innefattar ju inte bara så här lussebulle.
Nej.
Nej. Alltså man går till Hemmakväll och handlar adventsfika.
Och då är det inte en jättebra idé att ha typ så här digitalt adventsfika med sina vänner. Alltså man ses typ på Zoom liksom. Och så har alla köpt en nyhet var.
För det är ju väldigt tryggt på Hemmakväll, det ska man ha med sig.
Tack Hemmakväll. Ja, men alltså för några veckor sedan så gjorde vi ju ett avsnitt tillsammans med mamman Veronica om att ha barn som mår psykiskt dåligt. Och just alltså vi utgick liksom från mammarollen. Och vi pratade ju både i avsnittet och utanför liksom när vi inte spelade in längre med Veronica, men just det här med att det ofta är mammorna som tar på sig rollen.
Exakt.
Att prata känslor och att ta tag i allt jobbigt kring barnen. Att det bara så faller sig naturligt att det är mammans roll, vilket ju är lite fel.
Ja, men idag känns det som att vi ändå får vara med och ändra på det liksom.
Ja, och Ante som är dagens gäst är verkligen en pappa som föregår med väldigt, väldigt gott exempel.
Alltså just Antes sätt att prata.
Mm.
Alltså när vi satt i intervjun blev det för mig, alltså det var så avväpnande, ärligt, utan filter.
Mm.
Så att jag kände så här, men snälla, han gör det så lättillgängligt och så enkelt att prata om de här frågorna.
Mm. Men ändå är jag öppen med att det har ju absolut inte varit så enkelt hela tiden.
Nej. Alltså verkligen inte. Och nu liksom, han jobbar ju heltid med de här frågorna genom en organisation som heter We in Sports. Och hans dotter har ju mått väldigt dåligt, men det fina är att hon har inspirerat honom så mycket.
Mm, det är jättefint.
Jag tror att det är dags att lyssna, va?
Ja.
Vi rullar intervjun med Ante.
Varsågoda! Hej Ante och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej på er! Det är superroligt att vara här.
Ja,
det är jättekul att ha dig med.
Ja, men just det här avsnittet känns så viktigt i vårt flöde.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
I mitt flöde också.
Bra. Men du ska få berätta, vem är du?
Ja, men jag heter ju Ante. Mm. Eller heter jag faktiskt inte. Jag kallas för Ante.
Vad heter du egentligen?
Anders heter jag egentligen. Men så har jag tagit min farfars namn.
Mm-hmm.
Av anledning att det var så många på mitt jobb på den tiden som hette Anders Andersson. Så vi förväxlade mejl. Så att då blev det att jag tog mitt namn Ante.
Mm.
Och jag är en helt vanlig pappa. Och det är väl faktiskt så att det är den största roll jag har just nu. Och det är också den jag växer mest i just nu. Så det är liksom min häftiga utveckling att få se hur jag kan vara och göra som pappa.
Mm. Ja. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Det kommer upp jättemånga tankar. Jag har nog även själv haft en hel del ångest när man liksom börjar få insikt i vad det är. Men framförallt så är det ju en av mina tvillingdöttrar, Ida, jag tänker på. Och hennes ångest och hur den har tagit sig uttryck under väldigt många år då.
Ja, men idag så ska vi ju prata om att vara just anhörig i form av pappa till någon med psykisk ohälsa. Men berätta lite mer om Ida, liksom. Vem är hon?
Ida är en av mina tvillingdöttrar. Hon är 19 år idag, född 2001. Och som tvillingssyster då så får man väl ändå säga att hon har alltid varit väldigt tävlingsinriktad, haft höga krav på sig själv. Jättehöga krav som många unga tjejer har. Jag har ju fått lära mig det här nu, hur det kan se ut och att man ställer väldigt höga krav på sig själv framför allt. Alltså att man ska ha A i alla ämnen i skolan. Man ska vara duktig på sina fritidsintressen, vad det nu är, och helst bäst då också. Va? Och man ska vara snyggast. Och att få ihop en sån kravbild på sig själv är ju, som ni vet, helt omöjligt. Och då kan det ta sig enormt många dåliga uttryck också. Och man är absolut inte snäll med sig själv. Och det är liksom bottom line för mig.
Men skulle du säga att du alltid har sett de egenskaperna hos Ida? Alltså har hon alltid varit så tävlingsinriktad? Liksom?
Hon har, ja, är svaret på det. Det är det korta svaret. Men jag har alltid sett det. Och sen så är man ju då inmatad med idéer om att det här är en vinnarskalle och det är positivt. Vinnarskallar tycker jag vi använder väldigt slarvigt som uttryck idag. För vinnarskallen är också den som ställer de här höga kraven på sig själv. Och det är klart att om man kan få ut och rätt riktning på all den här ambitionen och viljan så kan det ju vara väldigt positivt. Men för alla, även den värsta vinnarskallen, så gäller ju att vara snäll med sig själv, att hitta de verktygen och veta när man ska använda den här.
Gud vad det är intressant, ja, som du säger. Just det ord, alltså vinnarskalle, det, alltså när jag tänker tillbaka på min uppväxt, alltså det har jag bara alltid sett som något positivt. Man har liksom inte tänkt att så här, det finns en baksida av att vara en jäkla vinnarskalle, att det också är, kan vara farligt för hälsan.
Ja, men det är lite samma som det här uttrycket, ja men det är lite mycket nu, jag har lite mycket att göra, att det anses vara coolt att ha lite mycket att göra, för då har man liksom många bollar i luften, man är stresstålig och man liksom, och man har så mycket på grejer hela tiden. Det är lite samma med vinnarskalle, men jag har inte tänkt på det innan, men nu när du säger det.
Men alltså man ska ju komma ihåg det, att en vinnarskalle, när den bestämmer sig för att inte äta, så är det inga problem. Den kan stänga av de här hungerskänslorna hur lätt som helst. Den är så stark i psyket, va? Så att den kan göra precis det den vill. Jag skulle aldrig klara av att svälta mig själv. Men en sån person klarar det lätt, och då är det inte positivt. Så man ska vara lite försiktig med att berömma. Jag håller med er helt här. Att sätta det som någonting fint, utan det får vara det är, men det är farligt också.
Man ska ha respekt för det. Liksom.
Men jag tänkte med bara, Ida håller på med skidåkning, eller hur?
Ja.
Det är det hon liksom har satsat på hela sitt liv, eller?
Ja, det är det.
Har ni alltid liksom varit en skidåkande familj?
Vi har varit en väldigt aktiv familj, ja. Och vi har hållit på bland annat med idrott. Och tjejerna har hållit på med en del olika idrotter. Jag har ju varit en, vad man skulle säga, driven pappa i det här. Och allt det jag kommer att säga nu som slår lite på mig själv, så ska man komma ihåg att jag älskar mina barn mest av allt i hela världen. Och det utgår jag från att alla föräldrar gör. Det är det mest fantastiska man har varit med om. Sen så har man då inte riktigt koll på hur det är att vara pappa i mitt fall, eller förälder. Och hur jag ska få ut det här ur mig, all den här kärleken. Den kommer ut väldigt tokigt ibland.
Vi kommer nog in på det.
Ja.
Men vad för typ av ohälsa är det då som Ida har lidit av?
Det började för henne med just ifrån idrotten och med några idéer. Jag kan inte alla detaljer. Det jag vet idag är att hon var bara 11 år när hon fick första tokiga tankarna, som hon säger. Vi uppfattade vi ungefär 12 och ett halvt år, och vi tyckte vi uppfattade tidigt, men det gjorde vi alltså inte. Och hon började ju med att dra ner matintaget, energiintaget, för att det var, det hade hon läst, och då blir jag ju snabbare i längdspåret också, va? Och det, så står det ju i tidningarna, så jag fattar att man kan börja där, va? Men sen så kommer, accelererar ju, va? Och då blir det ju, utvecklas till en ätstörning som heter anorexia nervosa, och så kommer alla tvångstankar och tvångshandlingar och tappar bort sig själv, och man sluter sig, och till sist så har man ju förintat sig själv mer eller mindre, va? Så att hon har gått hela resan med ångest och depression och hela vägen, va? Så att det är inte bara en grej som händer, utan det kommer följdfel i det här också.
Det blir en negativ nedåtgående spiral, kan man minst sagt säga.
Ja, det gör det.
Kan du minnas liksom hur du eller övriga familjen med när ni började märka?
Jag kan absolut minnas det. Ja. Mycket under den här totalt minst 5-åriga resan som vi är med på blir ett litet tucken, för man hamnar ju i så svåra situationer så att vi är i princip helt trasig som familj. Mm. Men sen när man sitter och plockar upp allas olika historier, alla i familjen har ju sin version av det här, så blir det rätt häftiga samtal, och så kommer minnet tillbaka. Men vi uppmärksammar ju det här rätt tidigt när vi ser på Ida att hon har blivit mindre, och vi får också hjälp av skolläkare att liksom, ja men hörni, det är någonting som inte stämmer här, kurvorna stämmer inte. Och jag tycker ju att vi på ett sätt gör det väldigt bra, vi är väldigt uppe med det tidigt. Vi pratar med andra, även om det inte är så lätt att få kontakt med andra som har samma situation. Samtidigt som vi absolut inte gör tillräckligt mycket tillräckligt snabbt. Och det är ju det jag vet idag. Vi skulle ha varit mycket snabbare, tagit hjälp utifrån mycket snabbare och sådär.
Men det vet man inte, alltså. Nej.
Herregud, jag är bara pappa. Ja. Jag har aldrig varit pappa förut. Jag har aldrig läst någon handbok liksom. Så att jag går också hela resan och känner mig som en helt usel pappa. Vi är ju jätteduktiga på att slå på oss också.
Ja,
och mamma som en jättedålig mamma då. Och så är det då den här skammen som är kring det. Man tycker att alla pratar om en också liksom, och vad tycker de om mig nu och så vidare.
Men kan du minnas vad du tänkte i början, alltså när ni ändå hela familjen hade insett att Ida var sjuk? Hade hon någon självmedvetenhet? Att hon, alltså, förstod hon själv att hon var sjuk?
Så småningom. Men det tar tid, som Ida också säger efteråt. Va? Det går nog faktiskt halva tiden, i alla fall 2,5 år innan hon får den här medvetenheten och insikten, och kan ändå inte göra någonting åt det. Va?
Nej,
men
nej.
När hon får en sjukdomsinsikt så har det gått ganska lång tid.
Men minns du dina tankar?
Jajamän, jag vet ju vad jag säger första gången när det här blir klart för mig. Jag ska ju fixa det här lite snabbt. Herregud, jag är ju en pappa som är effektiv. Så jag säger åt Ida, men vad tusan är problemet? Det är ju bara att äta. Kom igen nu liksom. Jag ska väl kunna peppa det här som jag gör i idrottsspåret ungefär. Och där börjar väldigt många papper. Vi har inte förståelse för sjukdomen. Vi har inte förståelse för den ångest det här framkallar. Och vi har inte förståelse för hur vi ska hantera det.
Nej. Gud, jag tror så många som lyssnar nu känner igen sig i det här. Hur såg er vardag ut kring den här tiden?
På den tiden, så just när det börjar, så har vi har ju arbeten båda två. Jag jobbade väldigt mycket runt om i världen faktiskt. Så att jag hade ett arbete där jag reste väldigt mycket, så jag var väl borta i princip måndag, fredag. Jag hade ju hittat min karriär och tyckte det var jätteroligt, och det var så här livet skulle vara, och jobba som tusan, och så var jag hemma på helgerna, och så tyckte ju jag att ja, men nu får jag jättemycket tid med mina barn i idrotten. Det var liksom jag peppar mig själv så helt enkelt.
Och du var väldigt delaktig i deras idrottande?
På helgerna.
Ja.
Jag var inte delaktig i deras liv på veckorna.
Nej.
Tyvärr. Min fru jobbade vardagen och tog hand om allt runt hemmet. Det var liksom old style, old school på allting. Så såg livet ut. Tills att det här händer då.
Hur förändras er vardag då?
Nummer ett så behöver ju en förälder ge väldigt mycket tid till att du ska gå på BUP och du går ju hela den här svängen med skolsjukvården, BUP och så vidare. Och sen så blir det ju tid att följa med i skolan och matstöd på olika sätt, och till sist så vill man ju, vi försökte ju som många andra att pressa i mat. Vilket ledde till att min fru fick stå framför spisen i 8 timmar per dag, för det tog 2 timmar för Ida att äta någonting överhuvudtaget, och hon, min fru var väldigt uthållig i det här jobbet. Så att det var väl också så att Ida tappade inte fysiken så där himla snabbt. Och jag jobbade på som 17 då, kom hem och så liksom skulle vi prata om problem direkt, och jag, det vart ju irritation liksom, och till sist så var allt det vi pratade om var maten, sjukdomen. Allting annat var vi ständigt osams om. Ständigt.
Men då när du liksom ändå hade förstått att det är inte bara att äta liksom, vad brottades du som pappa med för tankar i hela den här situationen?
Å ena sidan så är det ju så att man har byggt upp sin målbild med livet. Alltså du gör en karriär, du ska följa det här, du har koll på dina intressen och vad du vill göra, och så kommer det någonting i vägen oavsett vad det är, så blir det här störande. Och det vill man inte ska ta för mycket plats i ens utstakade och planerade väg. Desto längre tiden går så ser du ju och inser att det här kommer att ta plats och tid, men du, så du gör avkall på några av dina intressen eller jobb. Och rätt snart så fattar du att du måste göra om hela livet. Och jag kan ha en jättefin historia om hur vårt liv förändras och när det gör det. När man faktiskt får vända det upp och ner.
Men jag tänker också, för nu var du inne på det, att liksom, vad fick ni för hjälp? Alltså vad får Ida för hjälp? Och vad får du som pappa eller ni som familj för hjälp?
I princip noll. Nu är jag jättehård när jag säger det här. Och innan jag säger någonting mer ska jag också säga att alla personer vi har träffat som har försökt att hjälpa i systemet Sverige är inget fel på. Det är jättefina personer. Men systemet tillåter inte att man får full hjälp direkt. Och sen beror det på lite vart i landet man bor och vilka resurser som finns. Och hos oss fanns det väldigt små resurser. Och man kan då tänka att visst, vi går på BUP och vi får en timme i veckan eller någonting sånt där. Alla andra timmar ska föräldrarna hantera. Vilket gör att idag vet vi att det är föräldrarna som vi måste då stötta, peppa och ge verktyg. För de är helt nedbrutna. De tappar ju orken här. Alltså den bästa resursen vi har i samhället blir också lite utsatt här. För de fel den gör och så vidare. Får inga verktyg, va? Ida, när vi ska gå på BUP, hon, efter bara några gånger så inser ju hon att det här är ju katastrof varje möte. För att vi går dit och då ska du väga dig och mäta dig. Så oavsett resultat så kommer det att bli kris. För antingen så har du gått ner i vikt och då mår då den sjuka bra och familjen dåligt, eller vice versa. Ja. Så det finns inget bra resultat här, och det är det första som händer när man kommer på BUP. Och sen ska man ha ett litet samtal på det. Alla tankar är ju överallt. Det spelar ingen roll. Alla är inte i rummet. Nej. Utan man är bara superledsen och mår jättedåligt. Så inför sådana här möten så är ju ångesten så hög den kan vara.
Men det var ändå självklart för dig att vara med på alla de här mötena.
Jag var inte med på alla, utan i huvudsak så var min fru det. Jag var med på några givetvis, och så hon tog hand om det.
Varför tror du att det blev så?
För oss, och jag tror som för många andra, så räknar man ju hur ska vi få ekonomin att funka när någon ska sluta. Du tjänar mer, du jobbar, och så det här allt det gamla med mannen och kvinnan och så vidare. Totalt galet, men så var det.
Men till slut ska ju Ida läggas in. Och då är det en behandlare som säger någonting som betyder väldigt mycket. Kan du berätta om det ögonblicket?
Ja, det kan jag. Då har det gått 3,5 år in i sjukdomen när vi då får den här möjligheten att komma på det här behandlingshemmet. Och den dagen så är ju också allting vänt upp och ner. Livet är kaos. Vi ska gå och ta en lunch före vi ska gå in och bestämma oss för om Ida vill. Man skriver ju sig frivilligt alltså.
Ett HVB-hem är det då, eller är det ett
Det är ett ätstörnings... precis. Och så vi får träffa det här teamet före. Vi får klart för oss vad som gäller. Vi vet ju ingenting. Och där får vi reda på att vi ska lämna från oss Ida i 12 veckor ungefär. Vi ska få träffa henne en timme om dagen och hon ska vara där dygnet runt. Och, alltså, och det är här i Stockholm. Vi bor i Östersund. Det är 60 mil bort. Så liksom, ni känner ju hur svetten börjar rinna på en liksom. Och vi, de tar ju, jag känner det så att man, de tar mitt barn ifrån mig. Och då kan man ju tänka och förstå vad dålig man känner sig som pappa. Jag har alltså inte klarat min uppgift. Det är rätt bra också att bli påmind om att jag har ju faktiskt gjort en del tokiga val i livet, absolut. Men det här kommer som en kall dusch. Vi går och äter den här lunchen utanför där vi kastar mat och blir hur osams som helst. Det är rena cirkusen på den här restaurangen. Så att vi förstår ju alla, inklusive Ida, att nu är det dags. Så vi går in där och Ida har ju bestämt sig för att hon vill ju skriva in sig. Hon har så hög medvetenhet och det viktigaste av allt, motivation att bli frisk igen. Men vi får då träffa vår kommande behandlare som då som har blivit vår skyddsängel och läromästare i livet också. En helt underbar kvinna som säger många kloka saker. Men jag, vi sitter ju där med tårarna i ögonen och hon tittar mig i ögonen och säger, men hörru du Ante, jag lovar dig att jag ska komma hem med en frisk Ida. Jag har gjort det här i 16 år och du vet, jag har aldrig misslyckats. Alltså det är så förlösande ord för mig, för rätt eller fel så är sjukvården alltid lite grann med hängslen och svångrem. Man törs inte ge sådana utfästelser, sådana löften. Och hon tittar med ögonen och säger det. Och sen, jag tror att hon fattar vad jag behöver höra. Liksom, för jag plågas ju här. Va? Och sen givetvis så kommer också orden här då. Men för att ni ska göra mitt jobb så lätt som möjligt, så vore det bra om båda slutar jobba och ni byter bostad och byter, gör om alla era rutiner. Inte för att ni har gjort fel, men nu krävs det nytt. Och då kommer nästa kalldörs liksom. Och det är här jag någonstans börjar inse då. Och så säger då Ida att, men nu mamma och pappa, vill jag att ni åker härifrån, för nu vill jag börja bli frisk. Och då sitter man där. Jajamän. Och så har vi då fixat en bostad här på Söder och vi sätter oss i bilen och åker därifrån och är ju i tucken bara. Men halvvägs in till Söder här då så är det ju klart. Matchen är redan klar. Jag vet vad jag ska göra. Jag ska flytta hit till Stockholm och vara med Ida ett år. Eller så länge det krävs. Och det är allt jag vet då. Så att, och så blir det. Så nu är det min tur som pappa här och faktiskt göra någonting.
Ja, kunde du ändå känna så här att det var din tur som pappa? Absolut. Att lite kliva in och att du kanske för dig själv kände att jag behöver också detta på något sätt.
Ja, absolut. Ja. Det blir liksom... ja, nej, men det är många som har sagt till mig, vad starkt gjort. Men det var faktiskt så att det var inte starkt. Det var den enda vägen. Det fanns inga alternativ. Och när en människa blir tvingad in i hörnet så, så kommer den att göra det. Det finns bara en utväg ur det här.
Men gud, jag tänker på den här behandlaren. Vilken trygghet på något sätt att få höra det där när man behöver det som mest.
Ja, liksom. Det är det. Och det är ju också den kvinnan som... alltså hennes sätt, hennes kunskap givetvis gör ju att jag både ställer mycket frågor, får lära mig väldigt mycket. Det går ju 13 veckor tills jag flyttar in på det här sjukhuset eller en våning ner och bor där med Ida. Och det är klart att jag tar alla chanser att lära mig då, för jag vet ju att man, jag har ju varit vetgirig, jag har ju googlat, jag har försökt titta, men det finns ju väldigt lite att hitta och läsa sig till. Så småningom, så när jag ser vilken fin kontakt hon får med Ida, hon säger väldigt tidigt till Ida att Ida, du kommer att hata mig, men du vet, sen kommer du att älska mig. Och precis så blir det, va? Och hon är väldigt lågmäld, klok, väldigt konsekvent i sin hantering av Ida, men behöver inte liksom höja rösten.
Nej.
Som jag hade en tendens att göra, kanske jag fortfarande ibland. Genom att titta på henne och genom att ställa alla de här frågorna så lär jag mig ju lite grann. Och ni ska veta det, när Ida vet att en förälder ska flytta in. Hon vet inte att det är pappa. Hon hade ju sin relation med mamma. Och det här är jättevanligt bland unga tjejer, anorektiker, att man väljer en trygg punkt och det blir nästan alltid mamman. Papporna känner sig väldigt ensam, också väldigt vanligt. Och de är inte bara ensam i familjen, utan man blir också ensam på jobbet. När du berättar på jobbet om dina och familjens utmaningar, så är det inte så där jättelätt för dina medarbetare att ställa frågor kring, för man har ingen erfarenhet.
Nej.
Och istället för att ställa frågor och stötta, så tar man avstånd.
Mm, man bara,
och så är man ensam på jobbet också.
Ja, precis.
Så att pappan är, inte alltid, men väldigt ofta blir man helt ensam. Och jag var ju inte Idas trygga punkt, men tänker när jag dyker upp och ska vara den som flyttar ihop med Ida.
Mm. Hur reagerar hon?
Tänk det kaoset som blir. Vi ska dela ett litet rum.
Mm.
Vi blir ju så.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Och osams, så det slår ju gnister, och jag tror aldrig att det här ska gå liksom. Vi får ju hjälp då av våran behandlare och av hela, ja, flera där på avdelningen liksom, och jämka mellan oss, och så börjar vi därifrån och så bygger vi ju en galet fin relation.
Mm, men hur kändes det för dig att inte vara hennes trygga punkt?
Vid den tidpunkten så känns inte det speciellt mycket. Det har man lagt åt sidan. Allting är trasigt. Ja. Du ska börja om ditt liv. Det är bara att göra upp med det gamla och börja det nya. Liksom.
Ja.
Det här är bara en av de grejerna som är fakta.
Mm.
Och man blir ju väldigt duktig på att se sig själv. Se sig själv i spegeln och se vilka tokigheter man har gjort. Och vara ärlig med det. Och jag säger igen, kom ihåg, jag älskar mina barn, har alltid gjort.
Mm.
Ändå har jag gjort tokiga grejer som inte får något bra resultat. Liksom.
Mm. Mm. Men nu, liksom, du och Ida flyttar ihop där på boendet tillsammans. Mm. Nu när du ser tillbaka, hur är den tiden för dig?
Den är extremt utmanande för mig som är en person också som vill leverera mycket, eller ville det, och alltid haft ett enormt driv att göra saker, och här måste jag ju tona ner, jag har ju ingenting annat att göra, samtidigt som jag inte längre kan blunda för hur det ser ut, för inflödet av ungdomar som kommer in på den här kliniken är ju så våldsamt högt. Då på den tiden så var det ju, det mest frekventa var ju 13-åriga tjejer. Idag tror jag faktiskt att det är ännu yngre.
Ja, och
jag
hör
rapporter om att man kommer från 7-8 års ålder in på sådana här behandlingshem.
Mm.
Men när jag sitter här och ser det här enorma inflödet, så till sist så kan jag inte stå emot längre, utan då kommer ju de goda sidorna jag har. Mm. Alltså drivet, viljan att förändra. Jag har sett hur systemet fungerar. Det fungerar inte. Vi måste göra någonting mer, och ganska snart så börjar jag liksom åka runt här i Stockholm, knacka dörr. Är det någon fler som har, händer det någonting? Är det någon som gör någonting? Nyfiket, vad fanken hörni, vi måste göra någonting.
Ja. Mm.
Och jag, till sist så inser jag ju att vi gör tillsammans för lite. Det är så här att hälften av landets ungdomar gillar inte sig själv. Och utifrån det så tar det massa olika uttryck. Och vuxenvärlden gör nästan ingenting, absolut ingenting i förebyggande syfte. Och då är jag hård mot vissa, det finns förebyggande insatser. Men allt för ofta så finns det inte resurser till att driva de förebyggande, nej, projekten eller företagen. Exakt. Så att där bestämmer jag mig. Jag minns jag sa till flera också, flera organisationer, jag behöver inte namnge dem här, att bara så ni vet det då, om nu händer det någonting. Och helt, jag var ute på Hardy som 17, men jag visste att jag hade bestämt mig för någonting. Ja.
Mm. Alltså pratade du med andra föräldrar som också bodde där?
Inte faktiskt så mycket där på behandlingshemmet. Det, nej, gjorde jag inte. Det fanns, man erbjöd. Men jag hittade inte mitt forum riktigt där, utan jag pratade med jättemånga föräldrar utanför det, inom idrotten till exempel. Mm. Så började jag ju se på idrottarna med andra ögon. Jag såg ju direkt om man var illa ute, eller jag såg vart det var problem, och jag kunde gå fram på träningar eller tävlingar och fråga föräldrarna om vi ska prata.
Mm.
Och det tråkiga är ju att dörrarna stängdes väldigt fort. Det är ju svaret, det är ganska vanligt att vi har inga problem, och just har vi problem så löser vi dem i familjen.
Mm. Bakom stängda dörrar.
Ja, och det där är ju då det sämsta man kan göra. Ja. Mm. För då kan en sån här utmaning som anorexia är, då kan den bli livslång.
Mm.
Och du blir frisk om du väljer en annan väg.
Mm. Mm. Precis. Men du säger ju upp dig från ditt jobb och startar We and Sports.
Ja.
Alltså det är så jävla coolt.
Mm.
Att du får idén, alltså är ändå ett så jobbigt och mörkt skede.
Vad säger där de bästa livet. Idéerna?
Så tänkte jag på det när du sitter liksom.
Mm.
Det är fan i mig då de kommer.
Mm.
Ja, dels så var vi trasiga som familj.
Ja.
Dels så hade jag, alltså när jag bor med Ida så är ju hon på behandling då på dagarna mellan 8 och 4. Och där är jag ensam och sitter i en bunker. Det är klart att jag har all tid i världen att göra någonting.
Ja.
Så jag tog på mig ett uppdrag i Jämtland här i Dalens skidförbund. Som jag kunde sitta och börja jobba med här nere. Och det landar så småningom i också att de ställer upp som huvudman i det här projektet som jag då startar först.
Mm. Mm.
Som ska verka förebyggande och preventivt då, inom idrotten. För där hade jag hade ju koll på strukturerna i idrotten. Där kan jag komma in. Och så är det då genom Arvsfonden som vi får den första finansieringen.
Mm.
Och kloka personer där, ska jag säga.
Ja. Men hur skulle du säga att de strukturerna ser ut eller såg ut, och liksom hur vill du eller ni förändra dem?
Om jag säger så här, vi valde idrotten bland annat av anledningen att det är ett strukturerat sätt att komma till ungdomarna. Det är ett väldigt snabbt sätt jämfört kanske med om man ska in i en skola. Det är väldigt, väldigt mycket mer omständigt att komma in där. Nu är ju målet att vi ska få jobba i skolvärlden. Tänk att få bygga våra ungdomar starka redan från när man börjar 1-2.
Mm.
Alltså att börja gilla sig själv, att ha det här på som ett ämne. Dit vill jag.
Mm.
Men det tar tid. Och det finns förslag och vi har färdiga metoder för det. Men idrotten kommer ju in ifrån dag ett.
Ja,
om det är en klok person i den här föreningen eller i det där förbundet som inser att det här är ett problem. Väldigt ofta vill ju faktiskt idrotten, det är baksidan, säga, eller man är rädd för att lyfta fram problem inom just sin idrott, för man tror att man blir utpekad och uthängd i media.
Mm.
Istället så tycker jag man ska se det så att vi vet ju alla att det är problem och psykisk ohälsa ökar, och tänker och vara den idrott som då säger att vi vet om problemet och vi gör någonting åt den.
Mm.
Det är ju att vara i framkant. Va?
Mm, precis.
Och finns det rätt personer som har varit nära det här, då är den resan väldigt kort.
Mm. Mm. Ja, för det är så sjukt, för det känns ju som att alltså, man pratar väldigt mycket om, och det finns ju forskning som visar att så, om man tränar så mår man bra liksom, både fysiskt och psykiskt, och det är väldigt viktigt att röra på sig. Mm. Och därför tror jag också att det nästan blir lite svårt att erkänna att det finns så extrema prestationskrav som kan leda till psykisk ohälsa på ett ställe där man ska vara för att må bra fysiskt och psykiskt. Det blir ju liksom så tudelat.
Ja, det är det. Men jag menar, rörelse är jättebra för vårt mående. Ja. Absolut. Men sen kan man ju titta på verkligheten. Räcker det? Nej, det räcker inte.
Precis.
Men det är jättebra med rörelse. Mm. Absolut.
Precis. Mm.
Men vi hörde en annan intervju med dig, så sa du att du länge liksom levde i förnekelse inför Idas sjukdom.
Mm.
Hur då?
Jo, men det gör man ju just när man brottas med sitt gamla liv. Det där du vill hålla i så mycket. Mm. Så du försöker ju ändå att... Vi försökte också lösa det i familjen. Mm. Och det löser sig nog, och det här fixar sig. Det här fixar ju jag.
Mm.
Absolut, det tar ju bara 2 timmar så det är en quick fix. Men, så att det blir en förnekelse länge. Det är ett motstånd. Jag såg det som en förlust att kontakta mig upp. Psykiatrin, usch. Det var ju inte, nej. Så att man gör ju, man förlänger ju processen, och det kanske är upp till ett år. Man liksom håller emot, ja men lite då, lite. Sådär. Så ja, det är förnekelse eller fördröjning, absolut.
Mm. Ja, och jag tänker mig att just den förnekelsen är ju liksom för alla föräldrar, tror jag, som vars barn drabbas av en psykisk sjukdom.
Mm.
Men det är så viktigt att prata om den tiden för att, ja, men som du säger, kan kunna göra den tiden kortare, även om den blir en del av att någon nära en blir sjuk.
Mm. Ja, och att det inte är ett misslyckande som förälder.
Nej, precis.
Det är inte liksom på grund av hur du har varit som förälder kanske som gör att ditt barn blir sjukt.
Alltså, ja, men det är ju djurmusik, precis som ni säger. Är det någonting som jag vill ska förändras, så är det just det här, tiden från det du ser, för du känner i magen att något är fel.
Ja,
jag lovar,
exakt.
Om du känner efter. Du vet att beteendet är förändrat, och vad gör du då? Ja, men det är då du ska kunna lyfta luren eller gå in på nätet. Men gör ni det idag, så måste man väl säga, vart ska ni vända er då?
Mm.
Vart vänder man sig någonstans? På nätet är det bara, det är så ostrukturerat.
Ja, ja.
Du hittar inte hjälpen. Och här vill jag vara. Här ska det vara ett stort rött hjärta bara. Ring hit, kom hit. Du har kommit rätt, nu sätter vi igång. Inga långa utredningar.
Nej.
Nu kör vi. Desto tidigare, desto bättre. Vi kommer att kunna vända det snabbare om det är första dagen.
Mm. Ja, precis.
Absolut. Så att, men tänk er då den här drömmen jag har, att du ska aldrig behöva hamna i ett dåligt mående. Det är det vi har jobbat med i 3 år. Ta fram metoder, verktyg, så att våra ungdomar vet hur man ska möta motgång. För motgångar kommer. Det är inte onaturligt. Det är väldigt medmänskligt liksom, att må lite sådär ibland.
Mm.
Så det är helt okej. Okay. Men vad gör jag när någon dör i min närhet, eller jag får de här, jag måste ha verktygen.
Exakt.
Och sen då, som jag säger, steg 2, när du ändå hamnar i dåligt mående, då ska det vara solklart vart du ska vända dig. Vart ska jag ringa, vart ska jag åka, och hur snabbt får jag hjälpen, för då är det bråttom. Vårdgarantin på 90 dagar, den räcker ingenstans för mig. Det är 3 månader som ska, du vet, 3 månader. En anorektiker, om den bestämmer sig, det är 1 månad och så är det 30 kilo.
Mm.
Så här är det jättebråttom.
Exakt.
Mm.
Men du har nämnt flera gånger nu att du ändå så här, när du ser liksom i backspegeln, att du nog också har gjort vissa saker som har varit fel. Liksom.
Mm.
Vad kan det vara för något?
Vi är som förälder generellt, det finns några sådana här saker som jag bygger min uppfattning på. Att alla älskar sina barn är givet för mig. Nästa är att vi är också väldigt hårda med oss själva.
Mm.
Och så tror vi att vår omgivning dömer oss ännu hårdare. Så vi är ganska upptagen i och ser de här signalerna. Vad tycker jag? Nu tittar de på mig med de här ögonen och så vidare.
Mm.
Så att det ligger i ena vågskålen. Det andra är ju att jag fick göra om det idag. då skulle jag ju bara lägg tid med dina barn. Så enkelt är det. Mm. Var där, behöver inte göra någonting. Jag hade ju några indirekta krav på dem. Då ska vi göra någonting. Mm-hmm. Och tänk vad duktig pappa är, men jag kan också få dem ut i idrotten och jag kan serva dem hur mycket som helst. Och i mitt fall då, jag kan ta fram allt material och valla skidorna åt dem. Allting fixat och klart. Mm. Då tyckte jag att jag gjorde bra. Istället för lägg ner det, lägg det åt sidan. Var med dem, lyssna. För du, om, det är klart du ska presentera en palett av möjligheter i livet. Men lyssna vad de vill välja utav det. Mm. Och när du har ställt frågan och lyssnat så har du svaret. Och att vara förälder när du vet vad ditt barn vill är superenkelt. Om du har lyssnat på det.
Mm. Ja, det är så sant. Mm.
Hur stor del ser du liksom att idrotten har i ungas psykiska ohälsa idag? Tror du idrotten är med och bidrar till att så många mår dåligt?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Alltså idrotten är fantastisk. Som alla hobbysar eller fritidsintressen tror jag är jättebra att ha intressen. Mm. Det som förstör lite för ofta det är papper som jag som börjar prata om tävlingar och träningar på ett sätt som inte är hälsosamt. Som inte sporrar till egen motivation och egen drivkraft, för det är varje människa, varje ungdom faktiskt bär på sanningen om sitt liv. Några exempel, jag behöver aldrig gå utanför än att titta just på mig, kan ju vara att när vi då har valt idrott och så säger vi att om det nu är idrott och vi ska vara i den här idrotten, vad gör jag då som förälder? Ja, vi hade ju unika chanser att när vi ska åka iväg på en tävling, för då ska man vara borta hela helgen och så är man bara familjen i bilen och vi sitter där. Vad tror ni vi pratar om från fredag till söndag när vi åker till och från? Vi pratar om tävlingen.
Ja.
Vad otroligt korkat. Här har jag kanske upp till 8 timmar i bilen. Chansen att prata och lära känna mina barn. Ställa alla frågor jag vill.
Mm.
Och det är liksom ett tips. Prata med dem om andra saker. Dels, vad händer då? Du får veta mer. Du vet, du blir bättre som förälder. Och du tar bort pressen från prestationen.
Exakt. Mm. Ja. Barnet så det blir liksom, inte sin prestation.
Sluta prata om idrotten om inte barnet vill prata om idrott, om den har frågor och grejer. Och vi föräldrar är väldigt, väldigt duktiga på att skapa hyper kring det här. Så det tycker jag vi låt det bli på initiativ av barnet och vad det vill göra och vilka ambitioner ditt barn har och komma med den inre drivkraften istället.
Mm. Jag kan ju tänka bara så här, nu när jag sitter tillbaka på mitt eget idrottande liksom när man typ spelade fotboll och handboll och allt vad det var. Det fanns ju alltid några föräldrar på läktaren som hördes lite mer än andra föräldrar.
Ja.
Kan det vara så också att de här föräldrarna, alltså bara återkoppla till det här med vinnarskallar. Mm. Skulle du säga att du också har varit en vinnarskalle och att det kanske blev lite så här att du ville så gärna att det skulle gå bra i de här tävlingarna så att du blev också helt insnöad på att bara prata om det?
Absolut.
Mm.
Guilty.
Ja.
men vet ni, jag tänker mig så mycket på, för man läser nästan varje säsong om så här, de här storklubbarna, så här, AIK, Djurgården, Hammarby, att de ska börja toppa sina lag ner i åld. Vad fan är det för någonting? Mm. Det gör mig ju så stressad. Mm. Jag blir så här, herregud, tänk att vara 11 år och veta att nej, jag är bortvald. Jag får inte vara med.
Mm.
Ah!
Jag kan inte fotbollens strukturer så, men jag har faktiskt blivit imponerad lite av, just när du nämner fotbollen, några filmer de har tagit fram. Och det är faktiskt så att en av filmerna har jag med mig idag när jag har en föreläsning som heter Förälder på arenan, och då finns det jättegoda exempel som kommer från fotbollen om hur en pappa som älskar sina barn över allt annat, men han säger ju jättetokiga saker utan att vara elak. Och det här blir så, det här har jag med mig, för det här kan vi diskutera mycket som helst.
Precis.
Alltså, men för han fick sig filmad utav sin dotter när han då står på arenan. Jag har fått mig filmad när jag står bredvid skidspåret. Och jag vet ju vad jag tänker när jag ser mina barn komma och åka skidor.
Ja.
Och jag hör mig då på filmen säga saker som är, men är du inte klok?
Ja. Tyst med dig.
Ja. Ja, ni fattar. Och när man får tag på sig själv och man får se sitt eget beteende, för du vet ju hur du tänker och så får du se hur du agerar. Mm. Det är jätteenkelt att ändra på det.
Mm.
Och det är så små vridningar som behövs egentligen.
Mm.
Små goda tips och id och diskussion med alla de här papperna som jag tycker är fantastiskt roligt att ha.
Mm. Ja.
Så kan vi ju komma överens om vad vi inte gör och vad vi gör mer utav.
Ja.
Superlätt.
Mm. Ja.
Mm. För idag mår ju Ida bättre och hon satsar ju på att tillhöra världseliten i skidåkning. Men kan du bli orolig att hon liksom ska bli sjuk igen? Eller hur hanterar ni den situationen idag?
Mm. Jag är absolut inget orolig längre. Det har följt mig i många år och det satt kvar i ryggen jättelänge för mig och min fru. Men det är faktiskt så att vi har pratat om det också. Är du orolig numera? Ja, och så till sist kom den där dagen när svaret var nej.
Mm.
Och det var ju fantastiskt, för då har man släppt det, för annars har man haft det med sig hela tiden. Jag är inte, det är ingen skillnad på min, om det finns någon oro på Ida eller någon annan människa i världen.
Mm.
Så kan man säga, utan det, nej, hon kommer inte hamna där. Om vad hon sen har ställt upp för bilder om hur hon vill ha sitt liv. Just nu säger hon att hon vill nå hit och hit i en idrott. Ja, men låt henne, för man kan inte ta bort drömmar för någon. Hur jag svarar på det kan ju vara intressant istället då.
Mm.
Om jag ens ger någon notis överhuvudtaget. Men det var ju också i sjukdomen, om jag hoppar tillbaka till det, så väldigt många i samhället ger ju en råd att till exempel hoppa över skolan ett år. Eller sluta med idrotten. Eller någonting annat. Du kan få väldigt tokiga råd. Och då kan man tänka sig, har du en sjukdom som anorexia, så är det enda som är solklart att du inte ska ta bort någon dröm för någon.
Mm.
Så de ska bära två eller tre ok med sig.
Ja, precis.
Utan fråga dem då. Ida, hon ville plugga vidare och vi löste det med det här behandlingshemmet. Gick jättebra. Hon ville komma tillbaka till idrotten, så, och det säger hon efteråt, det vart ju min drivkraft.
Mm. Ja,
och nu säger hon någonting annat. Ingen har ju det svaret vad det blir i framtiden. Det viktiga är att hon är frisk och hon kan sätta upp egna mål.
Mm. Och hon mår bra liksom.
Ja.
Mm. Men vi sa detta till dig nu innan vi satte på mickarna, men vi upplever så ofta att när ett barn mår dåligt så är det liksom mamman som tar kontakten med sjukvården, som kanske följer med till läkare, psykolog. Mm. Så mer tar det här, nu ska vi prata känslor, så är det mamman som liksom gör det. Alltså märker du den bilden nu fortfarande 2020 och snart 2021?
Ja, absolut är det så. Det är i alldeles för stor utsträckning. Mm. Även om jag också tycker att mycket blir bättre.
Ja.
Och även om jag idag vet att papper har ett jättebehov av att prata om mjuka frågor. Och även unga killar har det. Och har också väldigt lätt för det om man blir inbjuden i samtalet. Vi är jättebra, vi papper och killar överhuvudtaget, att prata om mjuka frågor. Men vi måste få det forumet och den inbjudan. Så det är liksom det ansvaret jag vill ta. Ja, men kom så pratar vi då. Sträck ut handen. Det här är inga problem. Det är inga svåra saker att prata om. Alla har behovet.
Ja, ja det är så sant.
Mm. Men vad skulle du vilja säga till andra pappor då som lyssnar på det här? Eller kanske om man är mamma och har en pappa med i bilden som kanske inte riktigt har vågat liksom ta sig an ett barn som mår dåligt?
Mm. Ja, för mig är ju, ligger sanningen i att vi pratar. Att vi tar bort det här farliga i samtalet. Skammen, och den finns ju på så många nivåer i samhället. Det är ju inte bara papper eller mammor, utan alla har en skam inför någonting.
Mm.
Så egentligen så är väl den viktiga knuten att lösa upp att vi faktiskt pratar. Att gå till sin pappa eller sin mamma eller tvärtom till sitt barn och börja prata om frågor som man har. Och går inte det, så är det så här, återigen vår kära behandlare här som tittade mig i ögonen och sa också efter en tid att Ante, du ska vara pappa. Det är din viktigaste roll, och den rollen, den har en uppfostrande del. Så du ska uppfostra dina barn, och ibland gör du det jättebra och ibland failar du faktiskt ordentligt också. Men bara du har ambitionen att göra så bra som möjligt. Du ska inte vara behandlare, du ska inte vara tränare, lärare.
Just det.
Din roll måste vara solklar för barnen, vad den är, och mixa inte de rollerna, då har du störst chans att lyckas.
Mm. Jag tänker också att det är viktigt att våga tro på att det kommer bli väldigt fina samtal om man väl börjar prata. Jag vet att när vi hade ett digitalt möte för några veckor sedan så berättade du om ditt jaktlag och att ni innan knappt hade pratat om känslor alls. Och sen du nu startade We're in Sports och allting så har det ändå öppnat upp för samtalen och att ni har så fina samtal nu när ni ses. Mm. Att man liksom vågar tro på att man faktiskt kan ha de samtalen också.
Det är en sån där punkt alltså det är i mitt liv där jag där mina jaktkompisar då numera frågar om hur resan har varit och hur Ida mår nu eller hur mår ni nu och så kommer man in och så vissa kvällar inte alltid kanske men då sitter vi och pratar om den här typen av frågor och du har ju sett några av filmerna och när jaktlaget sitter och gråter samtidigt så förstår du ju det berör och allas liv har någon punkt där man vill prata om sånt här.
Mm.
Och det öppnar ju för andra typer av samtal.
Precis.
Och andra typer av utmaningar. Idag när jag kommer på en skidtävling så är det inget snack om saken utan det kommer fram papper och så tycker de att initiativet är bra och det landar nästan alltid i att och vi har ett barn eller någon i föreningen har.
Exakt.
Vad kan vi göra? Och då vet man ju, då har jag ju faktiskt visat ansiktet här och du kan komma och prata om det. Det är helt okej och kanske vi kan hjälpa till dessutom.
Mm. Och, det, och med så här liksom att personerna känner men jag kommer inte döma dig, jag har med gått igenom det här med mitt barn.
Exakt,
liksom,
exakt.
Ja.
Ja men det visar ju sig helt plötsligt att alla har ju någon erfarenhet. Fast man har trott att
ja, men
man är ensam.
Så är det, så är det. Det i princip alla, inte alla. Men du märker på en människa om du börjar prata om de här frågorna om den har varit i närheten för då vet du att den lyssnar.
Mm.
Det finns de som inte har varit i närheten som har lite svårare, precis som jag hade att ta till med det här.
Mm. Mm. Gud, tiden bara springer iväg. Vi har kommit till sista frågan.
Oj.
Vad inspirerar dig i livet? Liksom?
Ja, idag är det... Jag måste faktiskt tänka lite på det, men det finns ju några delar i det här. Ida är en stor inspirationskälla, tveklöst. Men det är ju också så att jag har två döttrar och båda i deras samtal idag och i deras gemensamma utveckling så finner jag också väldigt mycket inspiration.
Mm.
Sen är det klart att på det sätt vi möts idag, jag har ju haft förmånen nu att anställa 7-8 personer i det här projektet. Vi har ett nätverk runt det med underleverantörer. Alla de personerna som är så fantastiska, de inspirerar mig och gör att jag måste vara på tå. Och det är jättebra. Jag har ju fått gått ifrån att jobba med i huvudsak killar eller män då, till att idag jobba i princip enbart med tjejer. Och det är också en sån där förflyttning man gör. Och jag kommer från en hyfsat hierarkisk värld till att vilja göra en mer utplattad värld och ta andra intryck. Och det har också sina utmaningar för mig, såklart.
Mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Jag är jätteglad att få ta det här.
Tack. Så här känner jag när jag lyssnar på Ante.
Vad känner du?
Nej, men att man kan, och det kan jag ju också känna ibland trots att vi har gjort podden så länge. Det händer mig inte lika ofta längre med tanke på allt man har liksom lyssnat på och pratat om och så. Men att man tror generellt att det är så himla svårt att prata om sådana här situationer eller om känslor eller om typ sjukdomar, liksom ätstörningar. Men så här, om man bara läser på lite så blir man så mycket tryggare i att stötta någon, hjälpa någon och liksom mer trygg i sin roll som anhörig.
Man behöver
inte vara så himla rädd. Alltså,
jag slås mycket av, alltså det gjorde jag nog först nu, senaste liksom veckan, och då var det ju ändå 2-3 veckor sedan vi träffade Ante och poddade.
Mm.
Att så här, man pratar mycket om machokultur, mycket om mansrollen, vad den är. Men jag kan nog känna att man har glömt pappaperspektivet.
Ja.
För det är väl där machorollen är som allra mest skadlig.
Mm.
Om man inte kan bortse från den ens när man är förälder. Liksom.
Mm. Och också det här liksom, nu vill jag liksom inte måla upp papporna här heller som liksom offer i att de skulle känna något sorts utanförskap. Men också lite den här, alltså man faller så lätt in i de rollerna att mammorna tar det som har med känslorna att göra och så är pappan liksom tryggheten, liksom, alltså så här, ja men typ som i Antes fall, så här, han har pushat sina döttrar i idrotten liksom. Och att man då så här, om ens barn börjar må dåligt så tänker man per automatik att så här, det är så mycket mer naturligt för mina barn att gå till mamma.
Ja, exakt.
Och att man då kan känna sig lite utanför i det. Ja. Eller så här, man får aldrig en ärlig chans riktigt att vara den, det självklara valet i liksom samtalet kring känslorna. Och det är ju jättesynd att det är så, men man kan ju förändra också. Och sen också viktigt ju att prata om just idrott och psykisk ohälsa.
Ja, men det är verkligen det. Jag är jätteglad att vi fick med den biten också just för att så här, det är en värld som man inte ibland räknar in i psykisk ohälsa. Det är som att man tänker att den världen är skonad.
Mm.
För att de jobbar ju så mycket bara med att må bra.
Mm.
Typ. Och man bara, fast där i det som är prestationsinriktat gror också ohälsa ofta. Mm. Och det är viktigt.
Mm. Och det är en hårfin gräns mellan att vara väldigt målmedveten och liksom, det är klart att jag fattar att elitidrottare måste sätta högre krav på sig själva för att bli så bra som de
det
blir. Och det
också
behöver verkligen inte vara osunt.
Nej.
Men det är liksom en hårfin gräns däremellan.
Jag tycker vi ska starta en liten revolution.
Uh-huh.
Jag vet inte om det här är möjligt, men ni som lyssnar, kan ni snälla dela detta med en pappa? Mm. Det kan vara din pappa, det kan vara en pappa på ditt jobb, det kan, någon som du vet är pappa och som har barn som är kanske i ungdomsåren. Alltså, snälla.
Mm.
Jag tror att det här är, alltså det här är bara så viktigt.
Ja, men för alla, både barnen, mammorna och papporna. Alltså det är viktigt för alla.
Tänk vilken liten revolution om det hade gått liksom massa pappor runt på arbetsplatsen denna veckan Sofie, och lyssnat på Ante när han pratade hos oss.
Ja, det hade varit något. Nästa vecka börjar ju vår serie. Då kommer serien om sekter.
Gud, jag fick gåshud.
Ja, och vi går ut hårt kan man säga.
Ja, nästa vecka. Vi kan säga att vi börjar i moonrörelsen.
Ja, så man kan liksom inte riktigt säga att vi hörs som vanligt nästa vecka. Men vi hörs ju, det gör vi ju.
Ja, men vi hörs på, i serieform.
Yes, ha det bäst!
Hej då!
Podplay. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.